Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hej och hjärtligt välkomna till Just nu Allsvenskan. Det är den 30 maj och mitt namn är Ludvig Billengren. Jo, skandalderbyt är ju fortfarande det som står i fokus i svensk fotboll. Och efter tystnaden igår så höll Fredrik Reinfeldt en presskonferens idag där han bland annat sa att det kanske finns lite luckor i lagen. Vi ska höra ett kort ljudklipp här.
Att vi har brister i vår exkluderingsstrategi. En sak som har nämnts är att det handlar om att använda kameramaterial för att kunna identifiera de personer som har begått ordningsstörningar och lagöverträdelser. Problemet med den åtgärden är att den antingen används till stöd för svensk polis, men det förutsätter att åklagare inleder förundersökningar för vad som möjligen i polisiära sammanhang ibland betraktas som mer ringa brott. Vi ska alltså inte ta för givet att det leder till omfattande förundersökningar och lagföring. De har ju också problem att identifiera enskildas lagöverträdelser. Men det är också tänkt att det till arrangörsklubbar ska kunna användas bildmaterial för att då individuellt följa upp och ställa till svars. Men detta bildmaterial tillåts man inte använda av de arrangörer som har hand om bland annat Tele2 och Friends.
Andreas Sundberg, du var på plats på Reinfeldts presskonferens. Ja, hur var det där egentligen?
Aldrig tidigare har jag hört ordet exkluderingsstrategi så många gånger på en dag som jag har gjort idag. Det var det som han ville prata om, Reinfeldt, som han hade bestämt sig om att lägga tryck på. Och det var väl det mesta av det som han pratade om handlade om exkluderingsstrategin. Han är inte för en kollektiv bestraffning och så där. Han pratar väldigt mycket om att han ser det här som ett stort problem, det här på läktarna och våldet som vi såg här i derbyt då senast. Och han vill lägga tryck på det. Han vill att man identifierar personerna som maskerar sig, som kastar tänder, bengaler, för att ge dem liksom, för att kunna straffa dem, för att göra att de inte kommer in på arenor mer. Och han pratar ju även om det här som man har i England med ett högre maxtak än vad vi har i Sverige då när det gäller att man inte kommer in på arenor. Olof, kollade du på presskonferensen?
Delar av det såg jag, och man får ju ändå säga att det är Fredrik Reinfeldts kanske bästa gren att hålla den typen av presskonferens. Han vet precis, han är rätt genomtänkt, han vet var han ska gå och inte gå så att säga. Och han var ju väldigt tydlig med att han ligger liksom på fotbollens sida här med både villkorstrappan, att det är han absolut inte för kollektiv bestraffning, utan vi ska liksom straffa de som gör det här. Och så pekar han ju på de här bristerna som finns i lagen, och bland annat det som ju är på arenorna här i Stockholm med GDPR, som gör att arenorna vågar inte visa bild, eller de får inte visa bilderna för annat än polis, och då blir det omständigt för hur ska AIK och Djurgården och Hammarby hålla folk ute om de inte får se bildmaterial? Ah, det där måste de ju lösa, och det är snabbt.
Du blev också hyllad av Fredrik Reinfeldt på presskonferensen här, Olof.
Ja, det var så här gick det till, att han tog ju upp det själv, att han hade kollat på Aktuellt när det var Aktuellt att vara med, Olof, eller?
Ja.
Ja, och att han höll med dig i allting som du sa där, och det är exakt så och så. Jag vet inte vad du sa, för jag såg det inte, men vad sa du?
Ja, men det sa jag ju, det här med GDPR, att de brister där, men att också, jag menar, alla vi som jobbar nära de här klubbarna vet ju att de säkerhetsarbetet är ju ändå rätt intensivt och att det är svårt för dem att skydda sig och att de behöver liksom polisens hjälp för att hålla de här människorna som förstör borta. Sen sa jag ju också att jag tycker till exempel att AIK har ett problem att spelare inte är tillräckligt tydliga med att liksom ta avstånd från de scenerna och hylla den andra publiken. Jag vet inte om det var det han menade eller inte. Det är helt ovanligheten att man får höra något positivt från fotbollsförbundet, men ombyte för nöje.
Där ville han inte gå in. Han ville inte liksom så här... Han vill inte gå på enskilda klubbar, vill han inte. Han fick till och med en fråga av, jag tror det var SVT Rapport som frågade ifall AIKs supportrar är värre än Hammarby supportrar. Men han gick ju inte in i de fällorna, kan man väl säga sådär. Och det gjorde han väl rätt i, eller?
Det är ju smart av honom att styra bort från det. För det första, hur värderar man det? Det är ju väldigt svårt att värdera. Och sen så att man som fotbollsförbundets ordförande, som dessutom har ju sin koppling med Djurgården sen tidigare, så blev det ju konstigt att gå in i det. Men det är märkbart, för just när jag var med Aktuellt så var det en fråga, just det här att spelarna inte tar tydliga avstånd. Det var samma när jag var med i Studio 1 i P1 igår också, samma ämne. Då var det också det att folk som inte följer fotbollsvärlden, för dem är det liksom helt obegripligt att spelare inte tydligare tar avstånd från det som har skett. Att, ja, de flesta minns väl Sebastian Eriksson som vi pratade om under gårdagens podd, som blev alldeles galen på Blåvitt support. Att det är rätt ovanligt egentligen att man spelar med helt enkelt och man inte vill stöta sig med supportrarna.
Det här kommer väl fortsätta, och just med spelarnas fördömande. Det är fortfarande inte många som har sagt någonting ännu. Är det att vänta eller lär det dröja ytterligare?
Jag tror att man i AIK åtminstone pratar om de här frågorna, för att jag träffade Fredrik Söderberg som är tillförordnad vd. Han sa ju det att det är lätt för oss utifrån att missförstå att spelarna är på något sätt spelare, och om de kommer direkt efter en match, de kanske inte är helt förberedda. Han försökte liksom lägga det på det, och att det är vi som är liksom ordförande och vd och så, vi som ska ta avstånd från det. Men man hade ju ändå hoppats, jag tror att spelarna kan göra rätt mycket genom att säga att vi älskar er supportrar, men just det beteende som vissa av er står bakom, det står inte vi bakom. Sen är det väl lite lek med ord helt enkelt.
Han sköt in det, han fick ju fråga om villkorstrappan också. Den vägen vill han ju inte gå, är han ju tydlig med. Och han är ju tydlig med vad han tycker om bengaler också. Det vet jag inte om han har varit innan, men han tycker inte bengaler hör hemma på fotbollsläktare, att det förstör och att det blir rökigt. Man ser inte helt på matchen ibland, det blir för dimmigt och det blir förseningar. Ibland kommer man hem till en match en och en halv timme försenad och sådär. Vad tycker ni om att han är tydlig i det?
Det är förståeligt att han kanske vill hålla sig väl eller liksom ligga på den linjen med villkorstrappan. Och där är väl på något sätt de flesta ändå överens om att liksom kollektiv bestraffning leder ju kanske bara till att konflikterna ökar ännu mer. Det är intressant att han inte gillar bengaler. Det är kanske givet om man är gammal moderat statsminister och nu ordförande för fotbollsförbundet. Det är dessutom någonting som är kriminellt, även om det inte är det allvarligaste brott i den svenska brottsbalken. Så kanske inte han kan säga att han gillar bengaler, även om han gör det.
Nej, så är det väl, skulle jag väl också säga, att det är ju svårt att liksom vara för bengaler när det ändå är ett brott helt enkelt. Och där gör han väl rätt som ordförande, men det kanske inte kommer landa väl i alla supporterled.
Ändå måste man väl säga att han, alltså de farhågor från supporterled som har funnits kring 51%-regeln och villkorstrappan och allt sånt, där har ju hittills Reinfeldt checkat i alla boxar utom att han inte är för då bengaler. Och det kan kanske inte alla fotbollsledare vara. Det finns ju en del av dem som glider på de frågorna för att de inser känsligheten. De vill inte stötta ett lagbrott, men samtidigt tycker de att det kanske både är häftigt och de förstår att det finns där. Det är ju så komplicerat hela den här frågan. Jag tycker det var intressant. Du var väl på Tele2 också igår, Sundberg, med Hammarby och supportrar som väntar utanpå. Det är väl bra med en dialog mellan supportrar och spelare, men det är väl ingen som tror att spelarna spelar bättre för att de blev hårt ansatta.
Nej, jag vet inte vad det ska leda till heller riktigt faktiskt.
Just de diskussionerna i affekt är ju sällan så givande. Har jag svårt att tänka mig. Man är jävligt förbannad som supporter och man är trött som spelare och säkert besviken och arg själv. Och så ska man liksom reda ut vad som går snett. Jag menar, två lag möts, alla kan inte vinna matcherna, alla kan inte vinna allsvenskan. Det är inte lätt helt enkelt.
Men för att knyta säcken på Reinfeldt kanske, om inte Billengren vill ta något mer med honom, men jag tyckte att han gjorde en bra presskonferens.
Ja, jag håller med dig om att han är skicklig i de här, och det är väl därför vi gav ju honom en litet nålstick igår att han inte ställde upp vare sig för fotbollskanalen eller för Efter Fem, och då valde man denna formen. Och jag tror egentligen, kanske är det detta som är hans bästa form, en presskonferens där han ju på något sätt ändå styr lite mer än att han sitter ner i en traditionell intervju. Att han, ja, stor vana från tiden som politiker och statsminister och så att hantera de här situationerna.
Det syns. Han var ju också lite inne på en risk för eskalering i de här fallen. Vad tror ni, han är rätt på spåren där, att det finns risk för det?
Jag tror att han är någonting på spåren. Dels pratar ju alla som följer det här ännu närmare att det har blivit oroligare efter pandemin. Publiken var borta. Sen har den kommit tillbaka. Om den då är ny publik, det finns ju olika teorier kring det här. Jag vet ju att Svenska Elitfotboll hade en egen undersökning, kastades in mer saker efter pandemin. Vi ser det även internationellt. Jag fick efter min krönika lite folk som skickade grejer och visade i Sydamerika hade ökat och liknande. Så eskaleringen är ju en stor risk att det finns det. Och det som jag tror är väldigt olyckligt i AIK-fallet är ju att Manuel Lindberg avgår morgonen efter, så att det blir som att de här supportrarna som hoppade in, eller vad man nu ska kalla dem, de tror att det är vi som har fått Manuel att avgå, vi bestämmer. Det vill säga att man ger dem positiv respons. Då tror jag att andra klubbars supportrar riskerar att se det. Jag vet att man i IFK Göteborg pratade om någon gång när liknande supportergrupperingar gick in på en träning och så dagen efter så vann Blåvitt och det tog den grupperingen. Det är som att det var vi som såg till att ordna den segern. Det tror jag är en risk att man ser andra missnöjda. Men vi såg inget från Blåvitt igår mot Hisingen, eller Häcken. De verkar ju stöttat sitt lag.
Ja, Blåvitt har väl insett att man är i den positionen som man är i någonstans. Och därav så kanske det inte gynnar klubben med ett missnöje i det här läget. Med tanke på att klubben är en väldigt utsatt position och har varit under en väldigt lång tid nu.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Vi går raskt vidare till AIK för ovanlighetens skull. Nu har Aftonbladet uppgett att det är otroligt nära med en ny chefscout som ska assistera Thomas Berntsen. Han heter då Fredrik Wisur-Hansen och jobbar nu för tiden i Vålerenga. 27 år gammal, har jobbat med Berntsen tidigare i Sarpsborg. Någon som har talat om Fredrik Wisur-Hansen?
Nej, men det känns ju ganska logiskt ändå. Thomas Berntsen är ju AIK för att han gjorde det så bra i Sarpsborg, och där hade han ju den här Fredrik Wisur-Hansen som scout, så att de känner varandra, de har jobbat tillsammans, gjort det bra tillsammans, så det är väl inte ologiskt på något sätt att om det är han som kommer till AIK då?
Det är väl på något sätt logiskt. Jag menar, man har ju degraderat, får man väl säga, Tobias Ackerman som innan var chefscout, som numera bara är scout och som ju jobbade tätt ihop med både Björn Westerholm och sedan Henrik Jurelius. Så i en del klubbar så är det väl det att man kombinerar, jag menar, Micke Hjelmberg, Jesper Jansson har ju varit en framgångsrik duo i Hammarby som jobbat ihop, och det är väl också en fördel om man kommer in som Berntsen, han har ingen med sig i en organisation, det kan vara bra att ha någon man litar på och som man kan bolla med. Sen får man dessutom in någon som inte har några kopplingar, om vi nu lyfter AIKs problematik med åtminstone frågor kring samarbetet med en stor agentfirma och koppling på olika sätt, att man tar in människor helt utifrån som inte har kanske likadana kopplingar och kan se det på ett annat sätt, så är det ju logiskt. Sen är det ju svårt att bedöma om det är rätt för AIK. Berntsen måste ju ändå, en pressade första veckor får man ju säga på jobbet.
Han kan ha roligare första arbetsveckor, det kan man väl få tillstå i alla fall. Fotbollskanalen har också varit i kontakt med Vålerenga sportchef då, Joakim Jonsson. Och han skrev att det finns ingen förfrågan på bordet, men de kommer inte stå i vägen om Fredrik Wisuransen här skulle vilja flytta. Men en spelare då som har ryktats till AIK tidigare, Aftonbladet uppgav i vintras att Mattias Johansson fanns på listan över kandidater att plockas in här under 2023. I dagarna blev det klart att han lämnar Legia Warszawa. Andreas Sundberg, Mattias Johansson, landslagsmeriterad från Sverige, skulle han passa i AIK?
Det skulle han väl säkert göra, men i så fall kanske som en av tre till höger av de här tre mittbackarna. Men jag ser honom ju egentligen, så när jag har sett honom så är jag väl mer wing kanske, och där har de Rui Modesto. Det är kanske inte där AIK har störst problem. Jag tror att man letar andra typer av spelare före än Mattias Johansson, men inte så långt ifrån AIK finns ju Hammarby som helt säkert letar efter ytterbacka, gissar jag. Så varför inte Hammarby snarare än AIK?
Nej, det känns, jag är inne på det som Sundberg, att kanske inte är det som är den viktigaste posten för AIK, men att de behöver förstärka i sommar är väl rätt givet, och det lät ju verkligen så på Thomas Berntsen som att de är ute efter att försöka.
Mattias Johansson till Allsvenskan generellt då, tror ni att det är görbart, eller är han, vill han fortsätta i utlandet?
Oh, vilken svår fråga, men nu har han ju varit ute ett tag och så att det är väl inte helt omöjligt. Han är 31 år säger jag här, det är väl inte omöjligt att han kommer att återvända till Allsvenskan, men då ska det vara någon klubb. Han vill säkert spela i en bra allsvensk klubb i så fall, och vilka bra allsvenska klubbar letar efter högerbackar, jag vet inte, men jag landar återigen på Hammarby i så fall då.
Ja, det är möjligt, och jag menar, många som vänder hem vill ju kanske bo i Stockholm, annars har ju han är ju från Jönköping, fick ju sitt genombrott i Kalmar ju. Och jag menar, Kalmar är väl också en klubb som, det beror på var han vill bosätta sig, men det är klart, man kan misstänka att han har varit ute i över 10 år liksom, och ändå varit runt i olika länder och liknande. Det är väl inte orimligt att vända hem om man vill vända hem när man är rätt fräsch, och dessutom kan man väl ändå säga att just den typen av spelare som han tillhör, den kategorin vid den här tidpunkten, och kanske om det inte är så gott om pengar i europeisk fotboll alltid, så kanske det inte finns så många jobb, och då kanske Allsvenskan eller Danmark kan vara lockande.
Ja, han har ryktats till AIK. Hammarby kanske också kan vara ett alternativ. Och på tal om Hammarby så går det ganska tungt nu. Det blev förlust mot IFK Värnamo. Andreas, du var på plats igår och ja, läget är väl pressat på
honom. Är det verkligen? Med tanke på när man såg matchen igår också, hur de hade egentligen ingen chans tycker jag mot Värnamo. Värnamo var bättre, och det var ju förvånande att se det på Hammarbys hemmaplan, där de brukar liksom kunna i alla fall från start ha en anstormning, men det var ju tvärtom, att det var Värnamo som hade helt klart mest bollinnehav, och Hammarby-spelarna fick jaga och jaga, och så förlorade de med 2-0 hemma mot Värnamo, och det är klart att det blir en press på Bayern då, med tanke på inledningen på säsongen hur den har varit.
Ja, det är en våldsam press måste man ju säga på Hammarby, och jag menar, klubben som sådan. När Jesper Jansson, även fall han säger att ja, men jag jobbar fram till i augusti, det är klart att risken är att man blir lite av en lame duck när man har sagt att ja, men jag ska lämna där framme. Att det är väl lite vilset i Hammarby. Det är ju ändå Jesper Jansson som har lett de här sportsliga frågorna, och om han lite till hälften checkar ut, vem är liksom den som går på Martí Cifuentes eller liksom ser över? Det var ju ändå Jesper Jansson som var med när man kickade Mikkelsen, dansken, liksom tog tydligt ställningstagande. Så att det känns som att det är en klubb som står och vacklar lite, och det är inför ett viktigt Europaspel, och ja, att det här att ska man få till någonting?
Just vad gäller Cifuentes så läget börjar bli prekärt där, eller vad tror du, Andreas?
Ja, det är klart att pressen ökar på honom också. Jag är väl av den åsikten där att det beror lite på hur han har spelargruppen, om han har dem fortfarande eller om han inte har dem. Nu pratade jag efter matchen igår med Naibe Sara och Kurtl, och så det verkar, de säger i alla fall att de backar honom till 100% och att de fortfarande tror på honom och sådär. Jag känner mer så här, är det verkligen orimligt att de är lite sämre i år än vad de var förra året, då de började väldigt bra allsvenskan, men ser man från då till nu så har de ju, vilket vi har nämnt många gånger, tappat väldigt många bra spelare och då kanske inte ersatt lika bra dem. En Adin Alic som liksom man kanske inte visste, han kom från en knäskada direkt som har varit borta länge, Simon Strand som satt på bänken i Elfsborg. Jag tror att det inte är helt orimligt kanske att man är inte lika bra i år.
Nej, du har en poäng, och man får väl inte heller ta bort att en sån stor omsättning i en trupp, oavsett kvalitet, bara det kan ju vara en utmaning att få ihop. Och sen ja, men så har det ju varit lite stökigt ändå, förstår man ju, kring Jesper Jansson, att vilken väg ska vi gå, hur ska vi göra? Jag menar, Berisha som köptes in förra sommaren och sen såldes, en bra affär, men man har ju inte riktigt ersatt honom, man har ju inte plockat in någon riktig nia helt enkelt.
Vad ska de göra då?
Det blir väldigt spännande sommaren att se om de kommer nu, om de är så pressade att de kommer värva ett par spelare, eller om de står fast vid den här strategin som de har pratat om då med de här sina egna unga, att de vill fortsätta satsa på dem och utveckla dem och sådär. Det blir spännande. Jag vet inte hur de kommer göra. Vad tror ni?
Nej, jag är också spänd på hur de kommer göra, och det som jag tycker är intressant är ju att de ska stå för en strategi som en sportchef som nu är på väg ut. Vem lever upp till den? Vem är det liksom som håller i taktpinnen? Är det från Yxkull, vdn eller... Ja. Och det är ju inte helt lätt att hitta en sportchef. Det är ett otroligt speciellt yrke, slitsamt yrke. Vissa är ju väldigt skickliga, men man blir också kopplad till vissa klubbar, och jag menar, det är väl naturligt att Hammarby gick på Martin Eriksson i Häcken eftersom han har gjort sånt otroligt bra jobb, men man förstår samtidigt honom att han inte lämnar med tanke på, men Häcken är väl de som visade vägen där man skolade in en sportchef under Sonny Karlsson och sen så liksom tog Martin Eriksson över. Det är få klubbar som klarar av det, för att ofta springer väl sportchefen in i väggen eller blir motgång. Men just att skola in någon. Och där står ju Hammarby sig rätt slätt nu. Särskilt när man ser att Ola Larsson, som också var en del av det, nu tillhör Blåvitt och är teknisk direktör där.
Men, och det är också intressant tycker jag med, du frågar om Cifuentes, ifall han ska vara kvar eller inte, Billingre. För jag, min känsla är att han ser sig inte i Hammarby resten av sin karriär, utan jag tror att han är en karriärist och att han vill vidare efter ett tag. Han vill väl egentligen inte att man ska ha den här strategin med unga spelare. Han ser väl också att han har tappat dem han tappade från förra året, och han vill väl ersätta dem med bra spelare. Han vill väl värva i sommar, eller?
Ja, det skulle jag tro att han vill. Jag tror inte han är särskilt nöjd med det läget som Hammarby befinner sig i, och kanske inte spelar truppen till fulla, eller inte så att han har tappat förtroende, men att det kanske saknas kvalitet. Det skulle jag absolut tro, men det är ju en spekulation i sig. Och på tal om spekulationer så, ja, det ryktas ju lite i Häcken. Benny Traoré på väg till Ajax har det cirkulerat uppgifter om, och kanske Amor Lajoni På väg till Eken enligt Expressen då, som ja, någon form av ersättare. Ja, skulle det vara ett rimligt byte?
Min känsla är att Häcken inte behöver byta, sälja spelare. Det är klart att det kan vara svårt, men jag menar, de går in i kanske sitt viktigaste kvalificeringsår, och man kan ju också säga att det finns mer pengar än på länge att hämta från svensk klubb. Vi såg i Malmö FF fick rekordartade pengar, delvis tack vare vår arbetsgivare Telia köpte Champions League-rättigheterna dyrt. Det avtalet gäller det här året, det vill säga att Häcken har en otrolig möjlighet att göra avtryck och ta sig dit. Då tror inte jag att man säljer. Vad tror du, Sundberg?
Nej, jag chansar och skjuter ner båda. Jag tror inte, om vi börjar med Amor Lajoni, så är han 30. Jag tror inte att han är Häcken bra. Och sen så, om vi tar Traore, så tycker jag att Traore är väldigt bra om man ser till allsvenska måttmätt. Men jag tror inte att han är Ajax bra, så jag tror inte att han kommer lämna där i alla fall.
Nej, och jag tror att Häcken, stärkt av liksom lite försäljningar och så, de har inte behov av att sälja, utan de vill väl hålla en så bra trupp som möjligt. Och dessutom, med det här nya transferfönstret, så kan man ju också faktiskt kvala på och se vad det bär iväg. Att okej, åker man ut, ja, då kanske man kan sälja.
Man behöver inte agera lika fort alltså?
Nej, tidigare var det ju så att när man bara hade 4 veckor, så att det var begränsat. Men nu när man har fått igenom den här ändringen via FIFA, så att transferfönstret på det sättet är längre, så kan man vara lite kallare i kvalspel och hur man balanserar sin trupp.
Stort tack för idag. Det var allt vi hade att bjuda på ifrån Just nu Allsvenskan, och vi är tillbaka imorgon.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.